En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Bo hemma, så gå i skolan fortfarande, det är liksom, det är klart.
Studiebidrag.
Ja, precis, du får ju tänka det, att det är liksom inte, det är inte, han mår inte själv och behöver försörja en familj direkt. Det här är ju liksom,
nej,
det är som vi sa, barn fortfarande.
Kevin Fillings A-lagsdebut i AIK är ett drömscenario får uppleva i karriären. Målskytt, hyllad och nu ett kritat elitkontrakt, bara 16 år gammal och fortfarande en högstadieelev. Men han är bara en av flera av årens juniorsensationer. Helsingborgs Lukas Landgren Persson debuterade som 15-åring. Och i maj blev Djurgårdens Alexander Andersson den yngste spelaren i allsvenskans historia. Ser vi en stigande trend bland de allsvenska klubbarna? Vad tjänar de på sidan av studiebidraget? Och hur viktig är skolan när klubbarna knackar på? Det pratar jag och Daniel Kristoffersson om. Mitt namn är Maja Andersson och det här är Sportbladet Daily. Ja, disco, pojkbonanza i allsvenskan, ganska spännande, eller vad säger du?
Ja, verkligen, det får man ju säga. Det kändes som det började lite där med Alexander Andersson i Djurgården och sen har det bara ökat. Och det är ju kul att se nu, framförallt man tänker på Jannik Geijer och så Kevin Filling här senast mot Göteborg här, AIKs två talanger som kom in. Och jag ska vara helt ärlig, jag visste knappt vilka de var, och när jag fick startelvan så här på papper så tänkte jag, det måste ju stå något fel här, vilka är det här typ?
Mm.
Men det fick man ju snabbt reda på vilka det var, och ja, båda gjorde ju en riktigt bra match mot IFK Göteborg. Jag tycker kanske att Jannik Geijer har fått lite för lite cred. Han spelar på en lite mer utsatt position än vad Kevin Filling gör. Det är kanske lite lättare att komma in som anfallare där det bara liksom att köra framåt, ja, än att ha det här defensiva ansvaret som han hade. Lite svårare också om man som ung skulle komma in som mittback. Nu kom han in som ytterback och sådär. Så att lite för lite cred, men helt fantastiskt att se. Och det är ju rätt roligt med allsvenska nu att vi kan få uppleva det här, att det är, klubbar släpper fram väldigt många unga spelare. Det är klart det finns en baktanke med det också gällande ekonomi och sådär. Men samtidigt att det är ju ett gott betyg till dels vissa klubbars akademier, framförallt AIKs kanske då. Det finns många andra klubbar som har väldigt bra akademier. Malmö till exempel har ju många, fostrat många spelare, och det finns, jag menar, Hammarby har ju det här Afrikaspåret också, HTFF, så att vi ser det på många håll att det börjar bli... men det är kul att svenska klubbar, för man jämför med 5-6 år sedan så var det inte alls lika vanligt.
Nej, men för att jag nördade in mig lite grann i just framförallt då 15- och 16-åringar som har debuterat nu. Och då har vi då Kevin Filling som vi har pratat om, 16 år gammal. Helsingborg har ju då Lukas Langren Persson som debuterade som 15. Och så sen har vi också då Djurgårdens Alexander Andersson, 15 år och yngst i allsvenskans historia. Han debuterade ju i maj, så det är ju någon månad sen. Så att vi börjar ju se väldigt många... Alltså, ungdomar ska jag inte säga. Det är ju på pappret barn som är med i allsvenskan.
Ja.
Så här. Just med Filling, läste du kommentarerna till artikeln om honom som Sporten också publicerade?
Nej, vad var det?
Ja, men för att han har ett ganska härligt efternamn.
Ja.
Har du tänkt på det? Kevin Filling.
Ja, alltså att, vadå? Att det betyder kalsonger eller vadå?
Ja, men att han borde starta ett eget kalsongmärke.
Ja, exakt. Ja, det borde han göra. Tänk det där, Filling bara. Det blir nya Björn Borg då.
Ja, men precis. Ja. K-Filling eller någonting
exakt.
Sånt.
Nej, det var bra.
Det får han väl göra om nu inte fotbollskarriären...
Exakt. Eller om fotbollskarriären flyger så kanske det där märket kan bli ännu större.
Då får han ju konkurrera med... Har Zlatan och kallingar?
Nej, men det är Lars Elneva. Det där. ATZ hade väl han, och det var väl något klädmärke där. Zlatans affärer har väl inte varit... Man kan säga så här, Zlatan har inte varit lika bra affärsman som har varit fotbollsspelare. Den saken är klar. Det är många som har gått i konkurs. Vitamin Well gick inte så bra. Gick inte bra med ATZ, fick de lägga ner och sådär. Så ja, men det går ju något på handen då, gissar
jag. Ja, men, nej, precis. Men Filling kanske kan komma in där och
exakt.
Äga det. Ta patent på Filling,
precis.
Tycker vi. Han gjorde ju då, han var målgörare i debuten, stor vinst för AIK sett, och så har han ju fått massa lovord från Gudetti, Selina och så vidare. Hans debut, hur skulle du recensera den?
Nej, men alltså det går väl inte att recensera mer än 5 plus. Man kan tänka lite vad AIK har, hur de har resonerat också innan. Mm. Anledningen till att det blev så kom liksom så chockartat var väl att alla trodde väl att AIKs kanske dyraste värvning på väldigt länge, Kakulis, som de värvade in som en ersättare till Ioannis Pittas, skulle vara given från start.
Mm.
Men där då, som jag fattade på Michael Thomsen, som han sa på presskonferensen efteråt, så menar han att det var jämnbördigt mellan dem. Och då valde vi liksom att, eller vi jämnbördigt, men till slut så kommer fram till att men det är Filling som är ligger steget före. Och han, Michael Thomas, menar på att jag tar inte ut någon spelare, jag bryr mig inte om ålder, utan de bästa ska spela, och han menar att de bästa ska spela. Sen tror jag att det kanske inte är hela sanningen. Jag tror också att det är någon form av klubbeslut.
Ja.
Jag menar, så fort du väljer en akademispelare för liksom ett dyrt nyförvärv, kanske skicka en signal till Kakulis, som det har varit snack om nu, att okej, vi prioriterar akademispelare för dig, det är nog dags att söka sig bort härifrån, för här blir ingen speltid. Så kan det vara.
Mm.
Det är också, tror jag, så här att så fort du sätter in Kevin Filling på en plan, så stiger ju värdet med 10-20 miljoner direkt, och det är klart att klubben vet ju om det.
Ja.
Så även fast det inte har varit några påtryckningar från Michael Thomasen, så gör ju han också det här som en långsiktigt som är bra för AIK. För jag menar, ett mål mot Göteborg, han visar att han kan spela en stor match. Han visar liksom att han är ganska obrydd kring press och sådär. Det gör att värdet stiger, och sen ser man vilka kvaliteter han har. Sen är det ju så här också, ska man komma ihåg med unga spelare, att det kommer ju gå upp och ner. Han kommer ju inte ha den här hypen hela tiden. Det gäller bara att han och hantera det här, ja, allt mediatryck, vad han får för reaktioner från kompisar, vad han får för reaktioner utifrån, och han, som vi pratade om i podden här i tisdags, så ja, jag kan ju tänka hur många gånger han har sett det här klippet själv när han har gjort mål och sådär. Det gäller bara liksom att hålla fötterna på jorden, och så kommer en vardag och så fortsätta gnugga på. Så att det är ju han, det han som är det svåra.
Ja, men precis. Ja. Han fick ju stående ovationer och supporterna älskar honom och liksom han har ju blivit ett namn redan.
Ja.
Så att det är ju en väldigt speciell situation som han blir inkastad i.
Ja, det är det. Och det här har vi ju sett många gånger tidigare. Talanger som har kommit igenom, gjort lite mål och sen bara helt försvunnit. Så det är liksom ingen garanti för att det här ska bli lyckat. Utan Nej. Det gäller hur bara han hanterar det här. Men det är ju en drömstart, får man ju säga. Så att 5 plus skulle jag vilja, om jag återkommer till frågan, det blir ett långt svar. Men 5 plus skulle jag vilja ge hans debut. Det går inte igenom annat.
AIK tänker väl kanske likadant. Han har ju fått nu då ett A-lagskontrakt fram till 2028. Vad är det som gör att AIK väljer att ge honom ett kontrakt nu, tror du?
Ja, men dels måste man ju ha liksom de här lärlingskontrakten eller juniorkontrakten, kan gissa att han tjänar 750 kronor i månaden. Jag kommer ihåg, eller 1000 spänn i månaden liksom. Jag kommer ihåg när jag skrev om Alexander Isak, då när han skulle få ta lagskontrakt, då gick han från 500 kronor i månaden till, ja, vad fick han första kontrakt i AIK? 45 eller 50 000.
Så det blir, fan, får man ihop livet då, tänker jag?
Nej, men
hemma.
Precis, bo hemma, så gå i skolan fortfarande, det är liksom, det är klart.
Studiebidrag.
Ja, precis, du får ju tänka det, att det är liksom inte, det är inte, han bor inte själv och behöver försörja en familj direkt. Det här är ju liksom, det är, som vi sa, det är barn fortfarande.
Lite tillskott i studiebidraget.
Ja, exakt, så är det. Men, och det är klart att de vill ge han liksom att säkra upp honom på lång tid och sådär. Så man kan ju, och när man inte är, har fyllt 18 så kan man ju inte skriva längre än 3 år heller. Så att, jättespännande. Och som sagt, Geir också tycker jag gjorde det väldigt bra. Man bör nämna han, för han får inte lika mycket cred, för han gjorde inte mål. Men då ska man tänka på att han kommer in i en mycket svårare sits och komma där som defensiv spelare, gjorde det jättebra, spelare väldigt moget. Michael Thomas som tränaren för AIK sa ju det också, att han hade aldrig sett en så här liksom snabb utveckling på de spelare innan, för han menar på att i januari då var inte han redo för A-lagsspel. Men Michael Thomas hade ett snack, det här måste du förbättra, och kanske framförallt var det lite fysiken där, för han är ganska tanig om man jämför med Kevin Filling och några andra spelare. Men då menar han på att han har bara kört på och sett en enorm utveckling. Så att,
men han är också, vad sa vi, 17, va?
Ja, precis.
Så att han hamnar väl lite i skuggan också av Filling på grund av åldern och lite sådana, och kanske vårat fel media som drar på det på det
och sen
sättet.
Blir det ju alltid så, det blir tyvärr kan man säga, för de defensiva spelarna så blir det ju alltid så att de offensiva spelarna syns ju och hörs mer och sådär, så att lite otacksamt så, men samtidigt kanske skönt slippa det här största hypen, men jag gissar på att han kommer få sina rubriker vad det lider.
Men vad händer nu? Är det bara en spikrask resa för de här 15, 16, 17-åringarna nu när de har fått göra A-lagsdebut och liksom har man en given plats att kunna hoppa in i några allsvenska matcher så här, eller vad händer riktigt när man har fått debutera?
Nej, men jag tror dels kan man ju säga, det säger väl ganska mycket, för att vi fick ett utskick dagen efter matchen att AIK hanterar unga spelare med väldigt försiktighet, kommer inte finnas tillgänglig för långa intervjuer, de enda intervjuerna som kommer görs är mixade zonen. Det var ju samma sak med Alexander Isak, det dröjde ganska länge innan jag fick någon liksom sittning med honom.
När han var 16.
Ja, precis. Jag tror det första intervjun jag gjorde, och jag tror att det var faktiskt den första stora intervjun med Alexander Isak någonsin, det var när vi var med landslaget i Abu Dhabi och jag satt ner. Då hade han precis varit, och det ryktades han till Real Madrid och sådär. Så att det tror jag var, där har ju AIK haft samma liksom policy. Så att, och det är långt ifrån någon spikrak väg. Jag menar, vi har ju sett många talanger slå igenom och gjort mål, och man har tänkt att wow, det här, han har varit hypad. Men ja, det har inte hänt någonting. Tittar på den här listan också med de som har debuterat i tidig ålder, så det är inte, de har ju haft fina karriärer, men det är liksom inte, det är inte Zlatan-nivå. Det är liksom, det är inte ens liksom landslagsnivå på vissa.
Nej.
Så att här gäller det hur man hanterar det. Jag tror det är viktigt att man har fötterna på jorden, man är ödmjuk. Det har liksom ingen anledning att misstro de här spelarna för att inte göra. Men det är ju lätt att flyga iväg. Samtidigt så tror jag de här unga spelarna som växer upp idag växer upp med de här sociala medierna, man växer upp med det här att media kanske är en självklar del i det hela. Så att jag tror att de är mer vana vid uppmärksamhet och
kanske vill ha
Ja, precis. Jag tror man är mer bekväm i det än vad kanske en talanger var för 10 år sedan. Så att på det här viset tror jag man kan, ja, men på det här viset tror jag det är bra.
Vi var och nuddade lite på det. Ser vi en trend på att allt fler yngre grabbar plockas upp och debuterar i Allsvenskan än vad vi gjorde för sig? Alltså 10 år.
Ja, men det skulle jag vilja
kanske
säga ändå. Och det tror jag har att göra med ganska mycket världsläget och ekonomin för de här svenska klubbarna. Om du tittar på Danmark som var föregångare, så har de varit väldigt bra. Nordsjälland, FCK, i viss mån Brönnby, var bra på att sälja vidare, Bode Glimt också till exempel, på att sälja vidare unga spelare för 100-150-180 miljoner, gett gigantiska summor som vi i Sverige kanske bara har några, två-tre exempel på. Så där har man ju tagit efter, och det gör ju samtidigt att det finns ju liksom, de främsta intäktsbenen i svensk fotboll är ju dels Europa och dels att sälja spelare, i viss mån årskortsförsäljning på de här stora klubbarna, men det är ju framförallt de stora pengarna finns i Europaspel och försäljning. Och vet man då, som jag var inne på tidigare, att man kan öka ett värde på en spelare genom att sätta in honom tidigare, så har man med det som en av flera parametrar. Det är inte bara så att man kommer skeppa in 15-åringar som inte är redo för att spela A-lagsfotboll, utan här måste man ha någon form av kombo. Men om du då är i ett läge där en dyr värvning från Cypern och en egen akademispelare som är 16 är ungefär lika bra, men det kanske 16-åringen har varit lite bättre, då är det klart att då skeppar man in honom. Det kan till och med vara så att de är likvärdiga, eller kanske till och med att det finns en nivå som kanske är pyttelite mindre än den här etablerade nyförvärvet. Men att man då, det gör inte så mycket om man tar in honom nu, för han är redo för A-lagsfotboll, ser man. Och kanske det är skitsamma om vi spelar, då satsar han på sin egen akademispelare för att kunna sen få in pengar på försäljningar och på så vis få in bra ekonomi till klubben, och det är AIK i behov av. Så att det kändes, på det sättet kändes det logiskt.
Men hur tydligt, när du tittar på fotbollsmatcher och du ser de här tonåringarna komma in och då spela tillsammans med seniorspelare närmare liksom 35, passerade 30 i alla fall. Är det ganska tydlig skillnad att det här är små grabbar som kommer in? Eller alltså, hur
Nej,
mycket
men det är ju inte det.
Du?
Kanske, alltså Filling, det kändes inte som han var. Han var ju, ser väldigt stor ut och sådär fysiskt. Men sen, det är väl om man tittar på så här små detaljer som liksom löpvägar och kanske liksom så här att ja, det synkade inte där med någon. Men där har man, tror jag, ganska bra att man, för jag tror också som tränare och klubb har man ju ett ansvar att inte sätta in spelare som är unga i ett sammanhang där det skulle vara för så stor skillnad.
Ja.
Utan man har gjort dem redo via U21-matcher, via P19-matcher, via träningar med A-laget, så har man gjort dem redo och ser ju träningarna, om man har en träningsvardag i ett A-lag, så ser man ju ganska snabbt att okej, okay, ja, han är redo nu. Det funkar bra med relationerna. Det ser liksom inte ut som en själv såg ut när man var 15 typ. Nej, men jag menar att där gör man ju en avvägning. Så att, och där tror jag klubban är väldigt noga med att vi sätter inte in någon är redo bara för att vi ska öka värdet på någon, utan här måste du ju se också att det lirar. Jag kommer ihåg, det finns ett skräckexempel i GIF Sundsvall när jag bodde där på, ja, nu får jag säga vad det är, 22 år sedan, så var ju GIFarna också så här att de ville spela in unga spelare, och då satte de in en spelare, behöver inte nämna hans namn. Han byttes ut efter 27 minuter, gjorde aldrig mer än A-lags match.
Det kan gå åt det hållet också.
Ja, och jag menar, då har man, det är inte hans fel, utan Nej. Det är ju klubbens fel som har sagt att, som har sett, ja, men vi såg på 27 minuter att han inte var redo för A-lagsspel. Det blev förnedrande för honom att bli utbytt så här och har blivit uppsnurrad av alla efter 27 minuter. Mm. Så att det är klart, det var knäckande. Och sen så gick det som det, kan spela aldrig mer i GIF Sundsvalls A-lag. Så att det är ju också ett exempel på hur klubbar inte ska jobba.
Ja,
men det tycker jag inte jag ser. Jag tycker alla som har kommit in har varit redo mer eller mindre för att spela A-lagsfotboll.
Det kanske är mer i mixade zonerna man märker av att det är grabbar som går i 8:e, 9:e klass.
Så kanske. Ja, exakt.
Men hur viktigt tror du skolan och sånt där jämfört med fotboll för de här? För de går ju fortfarande i högstadiet vissa.
Ja. Jag tror att det är väldigt individuellt. Titta på Thomas Brolin när han kom. Han sket väl i skolan och gick all in på fotbollen. Gick det ju bra. Sen tror jag det är viktigt och att man gör skolan. Men sen tror jag inte, det där är nog individuellt. Men jag tror att väldigt många klubbar har ju det som krav.
Är det
att,
så?
Ja, vissa har det som krav att man ska, liksom, du ska gå klart skolan och du måste göra det här. Annars, jag tror Malmö har det till exempel.
Men är det upp till gymnasienivå då? Eller är det bara
nej, det är väl högstadiet tror jag. Och då har de att de ska sköta skolan och så är bra att man måste gå i skolan. För vissa vill ju bara gå på fotbollen all in. Det tror jag är jättedåligt att tänka så. Så det är klart att det är en viktig bit. Och där är ju samma sak. Där gäller att föräldrarna tar ansvar och att klubben tar ansvar. Liksom.
Ja, jag vet inte hur många spelare i Allsvenskan generellt sett som ens har en gymnasieutbildning. Jag skulle nog tippa på att det inte är jättemånga.
Jag har faktiskt ingen koll på det.
Nej. En sak är i alla fall säker, och det är ju att man blir ju, eller jag i alla fall, blir väldigt imponerad av att se så här unga killar komma ut på en så stor seniorscen framför
40 000.
40 000. Ja. Alltså vad gjorde du när du var 15-16?
Jag trimmade moppen. Typ så. Nej, men det är där man drar jämförelse själv. Det säger man ju, det har man ju blivit som en klyscha nu. Vad gjorde man själv när man var 14-15? Ja. Om man tänker på hur omogen man var och så där. Så att det är ju, gör det ju ännu mer imponerande att se hur de hanterar det. Ja. Men det tror jag är att klubban har väldigt bra, akademin är väldigt bra, klubben har väldigt bra skyddsnät och stöttning, och sen har det ju liksom, jag menar, John Guidetti sa ju Filling själv att John Guidetti var liksom som en idol för honom, som hjälpte honom och stötte honom. Så det är klart att det har ju också med att de har en väldigt backup. Det är inte så att de är ensam på något vis, så det tror jag också är viktigt, och då blir man ju mer redo. Och sen när man är i den här fotbollsmiljön som en elitklubb är, det är ju en ganska hård och tuff miljö, så du blir ju härdad. Jag menar inte att det är dåligt på något sätt, utan att det är liksom ingen, jag menar bara att det är tufft med elitidrott. Det är väldigt mycket svart eller vitt, det är mycket hårda träning, det är kamp om startelverplatserna, så då blir man ju lite härdad också.
Ja, det är ju konkurrens 100%, oavsett vilken ålder du än må vara. Men tror du att vi kommer få se fler åttondeklassare i Allsvenskan framåt? Kommer det att växa och bli liksom vanligare än vad det har varit?
Ja, det är svårt att säga, men jag tror att klubbarna kommer behöva satsa på unga spelare, mer egna unga spelare. Så att, sen om de är 15, 16 eller 17, det är svårt att säga, men jag tror att vi kommer få se en mer och mer av den varan, med tanke på att klubbarna måste föryngra och släppa fram försäljningsobjekt.
Det kommer i alla fall att bli väldigt spännande att följa samtliga.
Verkligen.
Få se hur det går nu med skola och
fotboll.
Fotboll och allt vad det må vara. Men tack så jättemycket, Disco, för att du var med idag.
Stort tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.